Samuel tittar på mig och säger: "Jag är faktiskt nervös." Och han tar min hand. Vi sitter tillsammans i en sammetsklädd soffa och håller varandra i handen som två små barn som ska börja skolan på första skoldagen. Och det är precis så det känns. Som att kasta sig ut i det okända.
Varmt välkomna till vår podd Magiska möten. Här delar vi med oss av våra upplevelser till lyssnare genom att berätta om spännande och på olika sätt känslomässiga möten som vi genom åren haft med det övernaturliga. Sedan man var liten har man fått lära sig att sanningen endast kan bevisas genom fysisk existens. Men i den här podden släpper vi logiken och låter känslorna och intuitionen leda oss rätt. Vi heter Caroline och Michaela och ska ta med er på vår resa in i det okända. Nu börjar magiska möten. I det här poddavsnittet så sitter vi i Stockholm faktiskt. Vi har bytt landsända, tagit oss österut och norrut för din del, Michaela, som i vanliga fall rör dig i Skånetrakterna.
Jajamän. Tåg har jag åkt idag också, för alla som har följt våra spännande tågepisoder innan.
Eller hur? Ja. Och nu har vi egentligen landat på ett hotellrum för att vi har laddat inför Harmoni Expo, en av Sveriges största alternativmässor som går av stapeln i Stockholm och Solnahallen här under helgen. Så att för alla er som lyssnar så är det där vi hänger, och det är också därför vi släpper ett lite speciellt avsnitt idag.
Ja, ett litet extra långt avsnitt blir det också.
Dessutom, för att storyn är väldigt innehållsrikt.
Ja, det händer mycket här.
Det händer mycket här. Mm. Och det är Michaela som ska få ta med er på en som vanligt annorlunda och spännande händelse. Där du besöker ett hemligt sällskap.
Ja, det gör jag. Och jag är ju inte ensam med att besöka det hemliga sällskapet, utan jag har ju med mig Samuel.
Och mer än så avslöjar vi inte, utan nu ska vi låta er få lyssna på Michaelas berättelse om just ett hemligt sällskap.
Tillbaka genom hamnen. Samuel är glad, upprymd och säger plötsligt: "Jag har en överraskning, men du får inte veta något förrän imorgon." Han är som ett barn på barnkalas, står nästan och hoppar, och jag kan inte annat än att skratta och njuta av nuet. Jag känner en sån tacksamhet för att jag har fått möta Samuel som förstår min värld och kan dela den, och jag tänker att det här är ett sånt ögonblick som man stoppar in i hjärtat och sparar för alltid. Ett ögonblick man aldrig glömmer, som lyser upp som en solstråle in i hjärtats mörka vrår och låter våren få spira. På natten får jag ett meddelande och displayen på telefonen blinkar till. Det är från Samuel, och i meddelandet finns det ett hjärta. Ingen text eller förklaring. Jag somnar om och tänker att jag måste fråga honom om detta. Nästa morgon ringer han lika upprymd igen. Nu kan jag avslöja överraskningen. Vi ska besöka ett spirituellt eller ett magiskt sällskap som undrar om vi vill bli medlemmar, och vi ska få göra något inträdesprov för att se om vi är värdiga dess medlemskap. Jag skrattar. Åh visst, och jag är teskedsgumman, säger jag mellan skrattattackerna. Men Samuel är orubblig. Jo, men det ska vi. Men varför, säger jag när jag sansat mig lite. För att du kan, säger han med övertygelse. Men är det här verkligen någonting som du vill, frågar jag. Ja, det vill jag och jag vill ha dig med. Jag suckar lite och säger, ja, jag får återkomma när jag har pratat med min guide, för jag känner mig ganska tveksam. När vi har lagt på luren så känner jag mig tråkig. Här vill han överraska mig och göra något roligt och jag förstör hans plan totalt. Jag frågar min guide som tittar mycket frågande på mig och sen ler han stort, men han säger inget. Ja, i alla fall inte stopp där, tänker jag. Och ringer tillbaka och försöker låta lite mer entusiastisk. Men det här blir nog kul. Vi tar en fika på stan och jag kommer ihåg det nattliga smset. Han ser helt frågande ut och visar sina meddelanden. Han har inte skickat något meddelande till mig och inget med ett hjärta. Jag visar honom min mobil och hans meddelande och han ser ändå helt frågande ut. Jag skulle ju inte skicka ett meddelande till dig mitt i natten, säger han. Men jag upplever att någonting förändras i hans energi. Han blir lite mer reserverad och ser lite blek ut under solbrännan. Jag skrattar och säger att det var väl andevärlden som spelar oss ett spratt då. Trots att han skrattar så lurar allvaret i hans ansikte. Och mina tankar landar i att det är någonting som han inte säger. Men återigen tänker jag, han berättar när han är mogen för det. På väg mot det magiska sällskapet så frågar jag vad det är som ska hända. Samuel är för första gången sedan vi träffades lite osäker och säger jag vet inte alls, men jag vet att man blir inbjuden av någon annan medlem som ska rekommendera en. Jag blev inbjuden av en vän från mitt förflutna, men jag har tackat nej flera gånger. Men den här gången så bad jag om att få ta med dig om jag skulle komma och de sa att det var okej. Lite häpen frågar jag, jaha, så det här är ett hemligt sällskap då? Ja, precis, bekräftar han. Men vad får vi ut av det här medlemskapet då? Han skakar på huvudet och säger, ja, det får vi nog reda på när vi blir antagna. Lite märkligt tycker jag att det hela är och jag känner mig inte alls lika begeistrad som Samuel. Men samtidigt är det ju trevligt att han vill ha mig med och jag tänker för mig själv att det kan bli underbart att finna likasinnande att samtala med och utbyta erfarenheter tillsammans med. Byggnaden är gammal och pampig och den stora dörren knarrar när vi lämnar Kullerstensgatan bakom oss. Vi går in genom en innergård som är en grönskande oas och det ser ut att vara mest kontor och företag som har sina lokaler i den centrala byggnaden. Vi går igenom ytterligare en dörr innan vi står i en magnifik hall med ett schackrutigt golv och sober elegant inredning som andas lyx och flärd. Det känns som jag hamnat i en 40-talsfilm och varje detalj är uttänkt och på rätt plats. Vi får hänga av oss våra ytterkläder och ett stråk av nervositet går igenom mig. Jag kramar min kristall i fickan, drar en borste genom de blonda lockarna och lägger på lite lipgloss som en sista finish. Samuel ler lite åt mitt behov att pynta mig och mitt krampaktiga grepp om kristallen i klänningsfickan. Du behöver inte, säger han. Och jag kontrar med att jag vet, men jag vill. Det är en sorts ritual. Nu är jag liksom redo för att arbeta. Så tittar han på mig och säger, jag är faktiskt nervös. Och så tar han min hand. Vi sitter i en sammetsklädd soffa och håller i handen som två små barn som ska börja skolan på första skoldagen. Och det är precis så det känns, som att kasta sig ut rakt i det okända. Så plötsligt hörs steg genom en korridor och en kvinna och en man kommer gående. Hon har höga klackar, en vacker lila klänning i ett silkigt material och mannen är lika välklädd han med vit skjorta, mörka byxor och en väst och en fluga och skorna är välputsade. Med en så känner jag mig underklädd och sände en tacksam tanke till att jag använde locktången innan jag gick hemifrån. Samuel skruvar på sig så han känner detsamma. Vi reser oss och hälsar, men vi använder inga namn, det har vi fått veta innan. Samuel vill inte släppa min hand utan tar den snabbt igen när vi har hälsat. Men Samuel får ganska strax följa med kvinnan och jag får följa med mannen. Och jag mer känner än ser att Samuel tittar efter oss i korridoren där vi går. Handen känns plötsligt tom och jag kramar min kristall istället. Mannen tar med mig till ett rum nere i en gammal källare. Väggarna är tjocka av sten och taket är vackert välvt. Även här har man inrett i en äldre stil med en rofylld belysning. På bordet framför oss så ligger det föremål under svarta sidendukar. Eller jag gissar att det är föremål under dukarna. Mannen förklarar att jag gör mitt första test här och han och andra kommer titta på mig och höra mig via en kamera som sitter i taket. Han lämnar mig ensam och jag andas och blundar för att hitta mitt fokus. Mina första intryck blir om lokalen som vi är i och jag färdas bakåt i tiden och ser hemliga möten, vintunnor, tyger, affärsuppgörelser och porslin. Intrycken rusar genom mig som en för snabb film som jag inte kan stoppa. Jag ser århundradena rusa förbi och känner dofter av kryddor, unket, kallt och fuktigt, men även kärleksmöten som jag ser i lönndom. Jag upprepar allt jag upplever och det känns märkligt att stå i ett tomt rum och prata med sig själv, även om jag vet att andra lyssnar och ser mig. Så blir det dags för mig att ta mig an skynkena på bordet och jag får inte ta i varken skynke eller föremål. Jag beskriver snabbt intrycken jag får, både av ägare och av föremålen. Jag har ingen aning om jag har rätt eller om jag är i närheten eftersom jag står där alldeles ensam. Vid sista föremålet så blir det svårt. Jag tycker att flödet går långsamt och jag får inte riktigt fatt i vad det kan vara. Jag ser hela tiden hallen framför mig som vi kom in i och jag förstår inte budskapen jag får. En kungakrona och hallen. Men jag vet att det inte är en krona eller en hallmöbel. Så plötsligt får jag se ett torn i fjärran. Och nu blir det klart. Ett schackspel måste det vara. Jag fick ju se det schackrutiga golvet först. De andra sakerna är någon form av musikinstrument, kanske ett stränginstrument. En skål eller en vas av silver och sedan ett smycke. När jag är klar så står jag och väntar en stund innan mannen hämtar mig. Jag hamnar i ett nytt rum, en sal med vackra rokokomöbler. Här får jag en uppgift att läsa av personer som står bakom pappskärmar så att jag varken kan se eller höra dem. De får inte heller bekräfta något av det som jag säger. Plötsligt känner jag mig nervös och lite på min vakt, men försöker att hitta mitt fokus igen och koncentrera mig. Jag börjar läsa av personerna bakom skärmarna. Ibland är de tydliga och ibland får jag kämpa lite extra. En del har nära och kära i andevärlden som jag plockar in, men mest läser jag av deras personligheter och vad de är eller har varit på sin livsstig. Arbetet går trögt och det känns som om jag arbetar i seg sirap. Plötsligt blir jag medveten om att någon försöker ta min energi ifrån mig och att de drar ur mig energi. Och jag försöker på alla sätt blockera flödet så att de inte kan ta mer ifrån mig. Det hela känns ganska obehagligt och jag vacklar till på golvet där jag står, men stålsätter mig och arbetar med att ta tillbaka min energi samtidigt som jag läser av personerna. Jag förstår att detta med är ett test och jag ställer mig så att jag kan ta kraft och energi ur min kristall i fickan. Det hela är ganska olustigt och jag blir illa till mods och tänker att det här är nog inte min typ av sällskap. Vi besöker några fler rum med några fler övningar innan jag blir visad ut i hallen till sammetssoffan igen. Där sitter jag och väntar ganska länge på Samuel innan han kommer tillbaka och han ser ganska medtagen ut. Så kommer mannen och kvinnan tillbaka och meddelar hur det gick för oss på våra tester och talar om att jag är antagen om jag vill. Men hur gick det för Samuel då? Frågar jag. Tyvärr, säger kvinnan, han behöver mer träning innan det är aktuellt. Jag tackar för besöket men meddelar att det är inte möjligt för mig att vara med i något sällskap utan Samuel. Vi kommer ut på gatan och går tysta en bit längs gatan innan Samuel säger: ja, men det var som fan. Jag har ingen talang alls för detta tydligen. Vi skrattar. För om det är någon som har talang så är det ju Samuel. Det är nog så att vi ska vara fria och vara de vi är utan att passa in i något samfund med prestation och maktkamp. Vi är nog bäst när vi får vara de vi är med våra öppna hjärtan och lycka i själen. Vi pratar ofta om vårt möte med det magiska sällskapet med humor och skojar om alla märkliga händelser som vi upplevde. Vi tycker båda att det faktiskt berikade våra liv och gav oss en tydlig fingervisning om vad vi inte ville. Vi insåg att vi är bra utan andras godkännande och vi är lyckligast med varandra. Några veckor senare ligger vi på gräset och tittar upp på en stjärnbeströdd himmel och fullmånens sken lyser upp vårnatten. Vi har varit på en tillställning med god mat och dryck och vi har även hunnit ta några danssteg under kvällen innan vi har beslutat oss för att bryta upp för att fara hemåt. På vägen hem så stannar vi vid en vacker plats för att stjärnskåda en stund. Uppfyllda med glädje, fnittriga av stundens fina energi. Vi har haft en fantastisk fin kväll med skratt, trevliga samtal och förtroliga viskningar oss emellan när ingen annan har hört. Finklädda i bästa stassen med ett lyckorus över livet vandrar vi hand i hand ut på gräset och skrattar åt kvällens begivenheter. Samuel har med sig en picknickfilt som han breder ut i gräset och trollar fram två kuddar och en varm filt. Har du förberett? Skrattar jag. Självklart, säger han och jag hör honom le trots att han vänder sig bort. En picknickkorg kommer fram med alla sorters godsaker och jag blir ganska imponerad. Jag vet ingen som är så omsorgsfull och genuint snäll som Samuel. Hans tankar är alltid på hur han ska få andra att må bra och tillföra glädje till andra. Jag blir varm i hjärtat och än en gång känner jag en våg av tacksamhet att han är min vän. Han gör mig till en bättre människa som vill göra gott och bli en bättre version av mig själv. Vi tittar upp på stjärnorna, läser av stjärnbilder, pratar om livet, om drömmar och förhoppningar och om våra framtidsplaner. Vi stannar ända till solens första strålar bryter igenom nattens mörker och vi äter frukost och tittar på en vacker soluppgång, fortfarande iklädda bästa finkläderna. Har sällan varit så finklädd och uppklädd till ett frukostmöte. Vi vandrar mot bilen, jag bär filtarna och Samuel bär picknickkorgen och mina högklackade skor. Vi känner oss lugna, lyckliga och redo att möta en skön söndag i soffan. Samuel släpper av mig, ger mig en varm kram och vi skiljs åt. 2 veckor senare ligger jag och sover när jag vaknar av ett sms som blinkar på displayen. Klockan är 4 och det är långt kvar tills klockan ringer. Jag somnar nästan om, men sömndrucket tittar jag på mobilen. Det är från Samuel. Återigen endast ett hjärta utan någon text, men den här gången blir jag lite orolig. Jag har en märklig känsla så jag knappar snabbt in ett sms. Är du okej? Och ett hjärta. Minuterna går, men inget svar. Jag skruvar på mig i sängen. Någonting känns olustigt och jag går upp för att ta ett glas vatten. När jag kommer ut i hallen så ser jag Samuel och min första reaktion är glädje. Men innan jag hinner säga något så säger han: jag har lämnat min kropp. En kall kåre går längs ryggraden och jag inser att det inte är Samuel som lever som står framför mig. Han är död. Jag tappar vattenglaset så att det går i 1000 bitar och jag kastar mig mot honom och skriker: gå tillbaka! Gå tillbaka in i din kropp! Snälla återvänd! Våga inte lämna mig här och nu! Han skakar sorgset på huvudet. Jag kan inte. Jag försökte, men kroppen orkar inte mer. Jag sjunker ner på golvet, tårarna rinner och min sorg är rå, gränslös och livet känns fullständigt ofattbart. Vad händer? Hur kan en frisk människa bara gå och dö? Och hur kan just den här människan som är min tvillingsjäl, min bästa vän och förtrogna bara lämna den här världen? Jag försöker foga samman skärvorna av kaos till något gripbart och förstå det ofattbara. Samuel sitter bredvid mig, håller om mig och försöker förklara och långsamt går hans ord in i mig och jag börjar förstå att det här är fakta. Samuel är död och han kommer inte komma tillbaka någonsin mer. Han berättar om sin hjärtsjukdom och hur den till slut tog hans liv. Jag ville ju berätta, jag har tänkt att berätta för dig, men modet svek mig alltid och nu är det ju för sent, säger han. Vi sitter så tillsammans i timmar. Jag gråter, hulkar, skriker och ylar och till slut så är det bara sorgen där. Den har landat i mitt bröst, den rullar in över mig som vågor. Ibland blir den till stilla gråt och ibland känns det som att jag ska slitas i tu av saknad och sorg. Vi säger inte alltid mycket. Vi håller varandras händer och jag berättar om allting jag kommer sakna. Om allt han har gjort för mig, om hur han har förändrat mitt liv för alltid. Bandet oss emellan är så starkt, så innerligt att inte ens döden kan skilja oss åt, säger jag. Däremellan är vi tysta och gråten är det enda som ryms mellan oss. Så blir han blekare i konturerna och stunden är kommen. Nu är det dags för honom att vandra mot ljuset och för mig att hitta en väg genom sorgen i livet. Vi har sagt allt som behöver sägas. Våra själar har dansat en sista gång och vårt sista möte har nått sitt slut. Möter du mig på Regnbågsbron? Viskar jag genom tårarna. Han nickar och viskar. Jag möter dig, men fram till dess så måste du leva. Leva som om detta livet är ditt sista. Och lev för mig med, så lovar jag att vi ses på andra sidan. Så blir med ens rummet tomt. Och jag huttrar där jag står i nattlinnet. Och jag börjar plocka glasskärvor från golvet och torkar upp resterna av vattnet. Jag känner mig ensammast i hela världen. Jag försöker tänka men tankarna hoppar och jag kan inte helt fånga allt som händer i mina tankars värld. Den tomheten som en sådan här förlust ger är outhärdlig. Och det känns som både min själ och mitt hjärta har ryckts ur min kropp för att aldrig mer återvända. Som om ljuset i världen har slocknat och allt har blivit höljt i ett ständigt mörker. Det går några veckor och jag försöker göra som han sa. Jag försöker leva, men det är som världen blivit lite blekare, lite färglös och som om ingenting riktigt spelar någon roll. En dag landar ett kuvert i min brevlåda och det är antagningsbrevet till lärarhögskolan. På kvällen går jag ut till den sista platsen där vi sågs. Jag har med filtar, en picknickkorg och jag slår mig ner och dukar upp. Jag håller fram brevet mot rymden och ropar: Samuel, jag kom in och du är den första som får veta om det. Stjärnorna blinkar och jag känner en frid. Ett lugn inom mig som jag inte känt sedan hans bortgång. Och jag förstår nu. Nu vänder det. Nu börjar mitt nya liv och jag viskar ut i natten: Tack Samuel, tack för allt.
Oerhört känsloladdat avsnitt upplever jag, och jag ser ju på hela dig Michaela, både när du har försökt att producera det här avsnittet och skriva det, men också nu inspelningen, att det är känslomässigt tungt att bära. Jag satt och grät i stort sett hela andra delen av inspelningen och bara kände att det är helt ofattbart att den här spännande historien från början i det hemliga sällskapet landade i något så tragiskt som Samuels bortgång.
Ja, och det, men det finns inte riktigt, man kan inte riktigt förstå, jag kan fortfarande inte förstå det fast det är så oerhört många år sedan. Det är väl lite ofattbart.
Mm.
Han fattas mig verkligen, det får jag säga.
Mm. Ja, det förstår man utifrån vad du berättar att ni tillsammans har upplevt och ert oerhört speciella band som ni skapade under en relativt kort tidsperiod ändå, för ni kände inte varandra så där jättelänge.
Nej, knappt ett år innan han gick bort. Så att vi hann ju uppleva jättemycket och de mötena vi hade var ju ganska spektakulära. Vi gjorde ju mycket spännande saker.
Mm.
Och jag är jättetacksam för det, för den tiden vi fick. Mm. Även om det var kort och jag hade önskat att vi hade fått en längre tid. Det gör man alltid. Men någonstans så tänker jag att man lär sig också värdera sin tid. Att tiden kan ta slut när som helst. Man vet inte hur lång ens tid det är. Så det blir viktigt att ta tillvara på den tiden man har tillsammans och inte, kanske inte alltid bara slösa med tiden.
Nej, och det är ju så lätt att säga att man ska leva varje dag som att det vore en sista och man ska ta tillvara på alla stunder som man bjuds. Men det är klart att har man gått igenom en sån här sak som du har så kanske man faktiskt tänker på det på ett annat sätt. Än om man inte har mist en sån nära vän på det sättet.
Ja, och jag vet att många brukar säga så här att jag fyller år igen och det är väl inget att fira och sådär. Och jag tänker att jag tycker vi ska fira allt, så mycket som möjligt. För vad är alternativet? Det är att man inte fyller år. Att man inte får lov att fira sin födelsedag för att man inte lever längre.
Mm.
Så jag tänker att det är något av det finaste man kan göra, är att fira sin födelsedag och fira livet och fira... Ja, men man får en befogenhet eller liksom utvecklas på något vis eller tar en examen eller vad som än händer i livet så tycker jag att det är värt att fira.
Mm.
Jag tycker att vi är lite dåliga på att fira livet.
Mm.
Vi gör det för sällan. Vi äter tacos på fredagen och det är så långt vi kan träcka oss på något sätt. Och det kan jag tycka är synd ibland.
Ja.
För människor som betyder väldigt mycket när de väl är borta och man aldrig kan få tillbaka dem. Även om jag har förmånen att kunna prata med andra i andevärlden så är det ändå en skillnad på att ha en levande person bredvid sig och ha någon som bara har själen kvar som besöker den.
Det är klart att det inte går att jämföra även om det är en tröst att man ändå kan ses eller hålla kontakten efter någons bortgång som i ditt fall. Men det går ändå inte att jämföra med att ha någon kvar i livet.
Nej, det gör det verkligen inte. Man gör ju inte framtidsplaner tillsammans med någon som har gått bort. Och det tycker jag väl är det som kanske gör mest ont, att det inte finns någon framtid för den i det här livet i alla fall som vi lever här och nu. Så att jag tror att de bortgångarna som jag har haft i mitt liv har gjort att jag försöker omvärdera livet lite grann. Försöker vara mer noga med att livet är dyrbart.
Mm.
Och ibland kanske till och med njuta av det som... Ja, men som är lite tråkigt och som är lite stressig vardag och så, men att man ändå tänker att ja, men vad är alternativet? Det är att inte ha livet.
Och det är väl helt klokt och sant i det du säger, men tror du att man har den insikten om livet om man inte har varit med om en sån här tragisk händelse och nära bortgång?
Jag hoppas ju att man kan ha den ändå, att man inte ska behöva vara med om alla hemskheter och svårigheter och trauman, utan att man ändå ska kunna förstå saker och ting på djupet. Men för många människor är det nog så att vi behöver gå igenom lite smärtsamma saker för att verkligen till fullo uppskatta det vi har här och nu.
Mm. Men hur, om du rannsakar dig själv då, för det, precis som du sa att det här börjar bli några år sedan som faktiskt Samuel inte finns i jordelivet längre. Hur duktig är du på att faktiskt fira de små sakerna? Har det liksom tonat ut eller känner du att du verkligen håller i det fortfarande?
Nej, jag tror att i min familj så är vi nog ganska noga med att fira. Vi firar födelsedagar ganska stort och julafton och att det är liksom något speciellt. Vi firar ju jul från oktober och framåt på något sätt, känner jag. I alla fall jag och min äldsta dotter försöker hålla i den trenden. Och försöker göra helgerna till något lite speciellt. Att man gör saker tillsammans, man försöker njuta av stunderna man har och försöker spendera mycket tid tillsammans. Jag känner att de personerna som har gått bort runt omkring mig, det har påverkat mig så pass mycket så att jag försöker att vara bättre på att hålla kontakten med dem som jag, ja, nära och kära.
Mm.
Jag försöker, jag lyckas inte alltid, men det är viktigare för mig. Till exempel så försöker jag ringa min mamma varje dag om jag kan. Mm. I alla fall varannan.
Mm.
För det är oerhört viktigt för mig att hålla i det. Hon är min enda förälder som jag har kvar just nu i livet. Och det är så viktigt för mig att hon vet hur mycket hon betyder för mig.
Mm.
Och att varje tid vi har tillsammans, oavsett om det är ett samtal som jag ringer efter jag kör hem från jobbet. Eller om det är att vi ses, att den tiden är dyrbar för mig. Det vill jag verkligen att hon ska veta.
Mm.
Och jag försöker ge mina barn detsamma. Mm. Att den tiden vi tillbringar tillsammans, där försöker man vara närvarande här och nu i nuet. Och inte tänka på de här räkningarna som ska betalas och handlingslistan till imorgon och den smutsiga gympapåsen och sådär. Utan man försöker vara här och nu och ta tillvara på det.
Mm. Och det är väl jätteviktigt såklart. Och samtidigt kan man ju inte bara vara här och nu hela tiden heller. För då hade det ju inte blivit räkningar betalda eller upppackade gympapåsar. Så att det gäller ju att hitta en balansgång i det, men se till att njuta däremellan. Som att man inte bara hamnar i det vardagliga och bara kör på.
Nej, men man får väl tänka på samma sätt där, att hade jag inte betalat mina räkningar så kanske jag hade varit någon annanstans, inte i livet.
Mm.
Så man får väl försöka tänka det positiva med även de sakerna som inte är så roliga kanske i livet.
Mm.
Och försöka se att varje stund är ju dyrbar. Och vad är det som är viktigt för mig? Jag tänker de frågorna kommer ofta liksom fram när man går igenom ett trauma. Vad är det som är viktigt för mig? Lever jag mitt liv på det sättet som jag skulle vilja? Eller finns det saker som jag inte har gjort? Finns det platser jag inte har besökt? Eller människor jag inte har träffat? Finns det någonting som jag vill göra med mitt liv som jag inte har gjort? Om jag skulle försvinna imorgon, skulle jag leva mitt liv annorlunda? Eller om jag vet att jag försvinner om 2 år, eller 1 år, eller 10 år? Skulle jag göra annorlunda val? De frågorna tänker jag att man behöver ställa till sig. Mm. Lever jag mitt liv på det sättet som är riktigt och rätt för mig, eller lever jag ett liv som är riktigt rätt för väldigt många andra? Så de frågorna kommer oftast till en, tänker jag, när man går igenom sådana saker.
Och på tal om att ställa sig frågan om man gör rätt sak i livet, när Samuel, som du beskriver i den här storyn, hör av sig till dig och säger att han har en överraskning och att ni ska göra antagningsprov till ett hemligt spirituellt sällskap och du bara tappar det. Vad hände där och varför gick ni ens dit?
Jag vet inte. Han ville ju detta jättegärna, förstod jag ju på honom. Och jag var ju inte liksom lika taggad. Jag kände ju att nej, men alltså, vad är det här och vad ska vi ha det till och vad är det för viktigt? Men han kände ju, för han hade ju också fått inbjudan,
yeah,
och han hade fått den flera gånger, så jag kan ju förstå att han kände, och hans då bekant som hade väl liksom försökt få med honom länge och så att han kände väl att det här är något man ska göra, det här känns bra, det här är viktiga grejer och vad trevligt och med de här människorna och så. Och jag hade ju ingen ingång i det, så att för mig var ju det här helt obegripligt. Varför ska vi göra det här och va? Driver du med mig? Och han tyckte det var jättespännande och roligt. Och jag bara, nej. Så jag kände mig så stygg ett tag att jag liksom förstörde hans överraskning. Och då när jag då frågar min guide och han säger liksom, han säger ingenting. Han bara ler jättestort. Och då känner jag bara, men vad är det här?
Mm.
Vad är det som ska hända egentligen? Och så kände jag att, ja, jag får ju chansa.
Ja.
Leva livet lite grann och se vad det kan ge mig.
Mm. Och vad tycker du att det gav dig, den här upplevelsen att göra de här testerna och möta de här människorna och göra antagningen?
Men på ett sätt var det ju roligt att pröva sin förmåga ur lite olika vinklar, för jag gjorde ju fler tester än de jag beskriver. Men så det var ju spännande och roligt, men jag vet att jag reagerade väldigt negativt när jag kände att de försöker plocka energi utav mig. Jag kände, för det var ju också ett test att hålla koll på det.
Mm.
Och det är ju så att vi kan ju ge energi till varandra genom att ge healing eller fylla på auran eller sådana saker som vi har pratat om. Men kan man ge kan man också ta.
Mm.
I många sådana här olika healing-sammanhang och så får man ju lära sig de teknikerna. Man blir ju oerhört trött när någon tar en sin energi. Det, kan man, det har man ju känt någon gång när man känner en energikyp som kommer in i rummet. Men man blir ju så pass trött så att man typ somnar.
Mm.
Och sen när energin kommer tillbaka så blir man ju helt fullt vaken igen. Så det är ju en väldigt märklig känsla. Men just då i livet så hade jag inte jobbat speciellt mycket med healing. Och förstod inte alls det konceptet. Jag tyckte att de var lite sneaky, lite luriga. Och jag tyckte att de hade en liten ond agenda.
Okay.
Det var nog så som jag såg på det då. Nu kanske jag ser det lite annorlunda. Jag förstår det på ett annat sätt nu.
Mm.
Men jag tyckte att det var ett märkligt sätt att testa en på.
Mm.
Men det är klart, de ville väl se vad vi gick för.
Mm.
Och Samuel berättade ju sen efteråt för mig att han hade ju inte klarat det här testet.
Nej.
Han hade ju dråsat till ordentligt. Och fattade inte när de drog energi ur honom. Utan han hade ju missat den detaljen. Mm. Så han blev ju bara jättetrött och bara satsade på en stol och nästan somnade.
Mm.
Och då fick de ju sluta då. Men jag upptäckte ju det. Men jag upptäckte det väldigt sent. Hade jag vetat det jag vet idag så hade jag kanske varit mer uppmärksam på just det.
Men fick du några svar sen? För jag tänker de kom ju ut och berättade hur testningen hade gått och du beskrev att ett test var att det låg föremål under skinken du inte fick ta på eller titta på. Fick du några bekräftelser över om du hade haft rätt eller fel eller fick du bara reda på att du var godkänd om du ville vara med?
Några saker fick jag bekräftelse på. De här två testerna som jag berättade om här, de fick jag bekräftelse på.
Mm.
Att det stämde det jag hade fått fram och sen är det ju också så att jag fick fram ett smycke och jag kanske kunde berätta lite om det eller dess ägare eller så. Någon annan kanske kunde få fram vad det var tillverkat, vilket århundrade och exakt infattning, exakt kunde rita upp hur det såg ut eller så. Vi har ju olika förmågor som är olika starka. Så att jag vet ju inte i jämförelse med andra hur stark min förmåga var, om man nu ska se det som en jämförelsestudie här.
Nej.
Men jag vet ju att det var tillräckligt i alla fall för att vara godkänd.
Mm.
Och jag vet ju inte heller vad de hade för krav eller vad de ville. Eller...
Nej, men vad visste du egentligen om det här sällskapet?
Ingenting!
Nej.
Jag visste verkligen ingenting.
Nej.
Och Samuel visste också väldigt lite.
Ja.
Men han var ju kanske lite mer go with the flow och kul, det testar vi.
Ja.
Jag är ju lite mer så där stränar emot lite och känner att varför det? Vad ska det vara bra för? Jag är lite mer återhållsam än vad han var.
Mm.
Och jag kände liksom att, men vad ska vi med det här till? Men sen när jag började tänka på att ja, men det kanske är rätt så trevligt att ha lite andra personer och kunna umgås med och prata med de här sakerna om och ja, men utforska sin gåva tillsammans med. Man växer ju tillsammans, tänker jag.
Mm.
Så då började jag tänka att jo, men kanske det kan vara bra ändå.
Mm.
Men sen när inte han riktigt klarade av testerna, för han berättade ju sen efteråt, för vi hade gjort samma tester, då blev ju inte han antagen. Och då var det ju inte alls aktuellt för mig, för jag ville ju inte från början. Så att,
nej.
Och det kändes bara väldigt märkligt liksom.
Men om Samuel hade kunnat bli antagen, om han hade klarat testerna, hade du varit beredd att hoppa på det tåget då, tror du?
Kanske, om så hade vi gjort det tillsammans, så var man ändå två stycken om det och kunde resonera med varandra och sådär och så. Så det kanske vi hade gjort. Och jag kan tänka att hade vi gjort testerna tillsammans hade det gått väldigt mycket bättre om vi fått gjort dem båda två tillsammans, för vi förstärkte ju varandras energi. Så att det hade nog blivit ett jättehäftigt resultat.
Men eftersom det var ett hemligt sällskap och det var väldigt speciella intagningstester, vad tror du att de hade för agenda när de sågs, de här personerna?
Nej, men jag tror att de var jätteduktiga på det de gjorde och kunde som sagt dela med sig av det till varandra och jobba tillsammans och jobba i grupp och kanske byta erfarenheter och sådana saker. Så idag tror jag att jag har varit mycket mer öppen för det.
Mm.
Även om jag alltid är lite så här med hemliga grejer och kan tycka att det blir lite så här. Varför ska allt vara så hemligt?
Mm.
Kan man inte bara vara rak med det som är? Men jag kan förstå. Jag kan förstå varför det är hemligt, så att säga.
Tänker du?
Nej, för jag tänker att man kan ju möta så ganska mycket skepticism kring de här delarna. Många som är lite avvokt inställda och bara tror inte på sån skit. Och, alltså, det är ju mycket så. Och jag kan känna att ibland så kan det vara skönt att inte behöva ta den delen, utan kunna få bara vara den man är fullt ut utan att behöva ta de negativa delarna och sitta och försvara sig eller försöka förklara eller så. Ibland kan det vara skönt att umgås med sådana som bara förstår vad man gör och inte ifrågasätter det utan tycker att det känns ganska naturligt.
Mm. Jag tror att jag har frågat dig det här förut, men hur ofta upplever du, eller på vilket sätt blir du ibland bemött på ett tråkigt sätt i din roll som medial?
Jag upplever inte det jättemycket själv just nu i mitt liv här och nu. Men för inte speciellt länge sedan så var jag med i tidningen utav en anledning. Och där det framgick att jag höll på med det här och även med podden och så. Och då var det någon som stod väldigt nära mig som var på en tillställning. Och det kom upp att jag hade varit med i tidningen.
Mm.
Och då blev ju den personen nästan utfryst. Och fick inte liksom riktigt vara med. Och folk skrattade lite och ville inte prata om det och så. Det gör ju jätteont i mig om min omgivning blir påverkad negativt på grund av ett yrke jag har. Eller en gåva.
Mm.
Det blir man ju jätteledsen för att någon ska få ta emot något negativt eller känna sig utfryst eller inte kunna samtala om en sån bara vardaglig sak. För man behöver ju inte tycka att det jag gör är rätt eller tro på det eller någonting. Men man behöver ju ändå kunna bara samtala normalt och tänka att men vad roligt för dig. Sådär.
Mm.
Men här vill folk gärna komma med lite pekpinnar och vara lite... lite duktiga och tycka till och så. Och jag kan tycka att det behöver man inte alls göra. När man inte förstår det man ska tycka till om. Eller inte vet om vad det är.
Men det är väl hela mänsklighetens dilemma, tänker jag. Att det man inte vet så mycket om, det avskärmar man sig gärna ifrån. Och särskilt om det är någonting som man inte själv tror på. Det är väl med mycket, tänker jag, kring livsåskådning eller religioner och annat. Att det blir lätt mycket jag tycker inte som dig, och då ska man nedvärdera snarare än att vara nyfiken och försöka förstå.
Ja, och så kan jag också känna att men det finns ju saker som jag inte förstår heller eller kan sätta mig in i eller ens kan greppa. Men jag behöver ju inte vara klanka ner på någon annan för det. Och det tycker jag är ju någonting som vi ser i samhället överlag, liksom sociala medier och så, att man måste på något sätt uttrycka en negativ åsikt om saker och ting istället för att bara bära med sig den själv. Jaha, det där förstår jag inte, eller det där bryr mig inte om, eller jag tycker inte som dem. Man måste ju inte alltid bara hävda sin egen röst och låta den bli hörd i alla sammanhang. Ibland behöver man ju ha lite filter, tänker jag, och ibland behöver man tänka några kloka tankar att ja, okej, vi tycker inte samma, men det behöver inte betyda att vi inte kan mötas någon annanstans eller på något annat.
Nej, för det är ju väldigt få som rent krasst skulle fara illa av att man inte har samma uppfattning eller tro som du har.
Och jag har ju inte heller någon agenda att någon behöver tro som mig. Det bryr jag mig inte ett dugg om. Folk får tro precis vad de vill. Det är helt fine. Och tror man inte så gör man inte det. Helt okej. Okay. Jag lägger ingen värdering i det. Och folk får tro på precis vad de vill. Det är upp till var och en. Jag tror på den fria viljan och jag tror att var och en måste göra de valen som är sanna för dem själva, liksom, i sin egna hjärta.
Men tänker du att det här är ett fenomen som har ökat nu i med sociala medier och ens rätt att hela tiden kommentera, diskutera, argumentera och framföra sin åsikt, och det går snabbt och det går lätt? Eller tänker du att det här är ett dilemma som har funnits länge, bara att det inte varit lika lätt att föra talan till fler?
Jag tror att det har funnits länge, för att om man liksom tittar lite historiskt, liksom, att vissa blev utfrysta i sina byar och för att de var annorlunda eller såg annorlunda ut. Eller, alltså, det här fenomenet har funnits jättelänge. Men det har blivit mer tillgängligt på något sätt via sociala medier. Att man kan säga stygga saker eller ge sig på kändisar och kommentera och nedvärdera och så. Och jag har väldigt svårt att förstå det förfarandet. Om du vill tänka stygga saker i din hjärna så kan du göra det, men du behöver inte framföra det till alla andra. För du skapar ju bara en negativ spiral, både för dig själv och för andra. Och där tänker jag vi har ett stort jobb att lära våra unga människor hur man behandlar varandra på nätet.
Mm.
För det går ju ganska långt ner i åldrarna.
Det gör det, och jag tänker att där har man ju också som vuxen ett ansvar, och för oss som jobbar med utbildning bland annat och med många barn och unga, att man har en stor roll att bära som en god förebild som vuxen. Men om man ser till de sociala medierna så är det ju inte bara ungdomar och unga vuxna som sprider den här typen av kommentarer eller tråkigheter, utan många är vuxna och många som borde kanske veta bättre.
Ja, och också man sprider någon form av desinformation mycket, och det är ju också lite obehagligt, för väldigt många unga människor har ju svårt att skilja på vad som är vad. Man tror att allt man läser på nätet är sant. Precis som vissa folk tror att allt man läser på löpsedan är sant om Pernilla Wahlgrens senaste eller Charlotte Perrelli eller alltså så. Någonstans så måste man ju börja våga tänka själv och inte bara svälja allt med hull och hår. Och det tänker jag också, vi behöver bli bra på att kommunicera till våra blivande vuxna som kommer ut i världen sen.
Så att världen ska bli en bättre plats.
Ja, det tänker jag. Det är viktigt.
I din berättelse så beskriver du också hur du får sms ifrån Samuel, men som han inte själv har skickat. Och vi kanske inte behöver gå in på detaljerna kring vem eller vad eller hur det gick till. Men på något sätt så var det ju någon eller något som försökte göra dig lite uppmärksam på Samuel.
Mm. Och jag kan ju se här liksom i retrospektion, liksom, när jag kan se det utifrån, att jag fick ju någon form av varsel.
Mm.
Jag fick ju en form av varning, men jag förstod den inte. Och jag kände ju också i mötet med honom på slutet att det var någonting. Men jag kände att det fanns liksom någonting som han borde kanske ha berättat eller som han skulle berätta, men som aldrig kom fram. Det kändes i rummet väldigt tydligt. Och jag kan väl kanske ha ångrat lite att jag inte stod på mig och faktiskt frågade rakt ut. Men vi hade inte känt varandra så länge.
Nej, och du beskrev det här i ett tidigare avsnitt den här säsongen också, när du var på en båt och gjorde en båtrensning tillsammans med Samuel i avsnittet Draugen ombord, att redan då så kunde du känna en skiftning i hans energinivå eller i hans energifrekvens, att du kände att det var någonting som du inte riktigt kände igen hos honom. Och när de här sms:en kom med hjärtat, så det var ytterligare ett tecken på att någonting inte stod rätt till.
Men... ja.
Och du upplevde att han vill säga något, men han är inte redo.
Mm. Och jag hade ju absolut inte en tanke på att det han skulle säga var att han hade en obotlig hjärtsjukdom. Det förstod jag absolut inte. Men jag kände att någonting var annorlunda. Att det var någonting som var i görningen. Och med det jag vet idag så kanske jag har varit mer uppmärksam och tolkat de symbolerna mer. Men man är ju där man är i livet. Och just då så var jag mitt i livet med ganska unga barn. Och jag hade liksom, jag var ensamstående och hade fullt upp med det.
Mm.
Plus att jag höll på att byta inriktning i livet och börja plugga. Och jag hade många, många strängar på min lyra just då. Mm. Så att jag var väl inte så uppmärksam som jag kanske hade varit med det jag vet idag.
Men det är klart att man, när man tittar på saker i backspegeln, så är det också väldigt lätt att vara efterklok. Och lägger man till allting som man vet nu, så kanske man borde ha förstått. Men där och då så var det ju inte självklart att det här skulle vara tecken på, precis som du beskriver, att det var fara för livet.
Nej, absolut inte. Och vad jag förstår på Samuel så var det ju inte heller vad han trodde, att han skulle gå bort där och då.
Nej.
Han visste att den faran kanske fanns, att han skulle gå bort, men absolut inte när eller hur det skulle, eller när det skulle ske.
Nej.
Han visste bara att han inte skulle kanske bli lika gammal som alla andra. Men så han hade ju inte heller det facitet, tänker jag, i det. Att det skulle ske där och då. Det är klart att allting blir ju annorlunda när man kan se på det i backspegeln. Men jag förstod ju att någonting var, att det fanns någonting, och jag tog ju det ändå som att andevärlden spelar oss ett spratt.
Mm.
Men där borde jag blivit lite mer uppmärksam på varsel, med tanke på mina varsel som jag hade kring spårvagnen med hjärtarna som jag fick där i det. Men jag såg det mer som en kärlekshandling än att jag kunde koppla det till ett hjärtrelaterat sjukdom faktiskt. Mm. Så att Och det var väl ett kärleksfullt budskap också, tänker jag. Mm. Att någon ville göra mig uppmärksam på att faktiskt någonting borde jag veta.
Mm.
Även om jag inte riktigt förstod det. Men andra gången när det händer, då blir jag ju väldigt orolig. Och skickar ett sms tillbaka. Första gången blev jag mer så här konfunderad. Och vad händer du? Va? Så här brukar det inte gå till.
Men andra gången så var det också en väldigt tragisk utgång.
Absolut.
När smset landade.
Ja, jag fick ju en väldigt, väldigt konstig känsla i kroppen.
Men han kom ju till dig i stort sett då, om jag förstår det hela rätt, väldigt direkt efter att han hade lämnat sin kropp.
Ja.
Var du den första han besökte, tror du? Efter hans bortgång?
Det vet jag att det var. Mm. Det var jag.
Du beskriver så fint hur ni ändå liksom har kontakten och han får lov att kommunicera med dig. Vad som hände och varför, att du ändå kunde få lite svar. För jag tänker att skulle en sån här sak hända och du inte har haft den förmågan du faktiskt besitter att kunna möta honom efter hans bortgång, även om det är fruktansvärt tragiskt, så hade du ändå möjlighet att kunna få lov att säga det du behövde säga. Han fick säga det han behövde säga innan han gick vidare.
Och det är ju det som är det fina i en sån situation, att det blir ju någon form av läkning i det mötet. Man säger ju oftast det att när man vet att någon håller på att gå bort eller ligger på sjukhuset och så, att man ska passa på att säga de där sakerna som man aldrig har sagt eller som man önskar att man skulle säga eller så. Att man försöker göra upp det innan. Och jag känner att det var väldigt skönt att få de sakerna sagt, även om det faktiskt var egentligen efter hans bortgång.
Mm.
Att vi fick en stund att sörja lite tillsammans, för det gjorde vi nog. Och att jag fick den stunden, det var väldigt värdefullt för mig och för mitt fortsatta liv framåt.
Mm.
Och gjorde också att jag läkte ihop fortare.
Mm.
Även om det alltid kommer finnas en liten skärva i en av saknad.
Mm.
Så är det ju.
Och det är förstås. Men jag vet ju också att det har varit lite speciellt, för efter den träffen, så du beskrev ju till exempel att du har din pappa ibland på frukost som också gick bort för några år sedan, och att du liksom bjuder in och möter dina bortgångna släktingar och håller kontakten även via andevärlden. Men det har varit lite annorlunda kring Samuel efter hans bortgång.
Ja, vi har inte setts efter hans bortgång alls. Och det är inte för att jag inte har kunnat bjuda in honom, tror jag, utan det är nog av andra orsaker, och varför det vet jag inte riktigt.
Nej.
Det kan jag inte svara på, men det känns som han gick vidare till en annan plats som han behöver vara på. Så att vi har inte setts mer efter den gången. Men jag upplever också att jag hade min farmor som gick bort när jag var relativt ung, när jag var 11. Som också var en otroligt viktig person för mig i mitt liv, mitt unga liv. Och som jag hade en jättenära relation med. Och henne såg inte jag förrän första gången, tror jag, var när jag låg på sjukhuset och var jättesjuk vid ett tillfälle. Då kom hon igenom. Och henne, som jag har en sån liksom verkligen innerlig och djup kontakt med, träffar jag inte heller.
Nej.
Så att vissa går nog vidare till något annat, tänker jag.
Så de har svårare att komma tillbaka som andar?
Ja, de kommer inte tillbaka så på det sättet. Eller så är det så att deras själar behöver få frid en lång stund innan de kan komma tillbaka hit. De går väl i skolan och lär sig saker, tänker jag, så att de kanske behöver få den tiden.
Mm. Men det är ju också en sorg, för någonstans har ju du kunnat beskriva det som att det ändå är en tröst. Alltså det är klart att det är ju, går inte att jämföra att ha någon i livet kvar. Men trösten hade kunnat vara att du har en nära kontakt med dina bortgångna nära och kära på andra sidan. Och det
Absolut.
Känns ändå som en god tröst. Men i fallet då med farmor och Samuel så har det inte varit så riktigt.
Nej, det har det inte varit. Så där har jag mer varit som precis som alla andra.
Mm.
och det är ju också nyttigt att känna på. Och då förstår jag ju ännu mer vad värdefullt det arbetet som jag kan göra är.
Mm. Att kunna förmedla kontakten.
Ja, så att man kan faktiskt börja läka. För det hjälper den i läkeprocessen.
Som vanligt så går tiden väldigt fort när vi sitter här och har inspelning. Och det börjar bli läge att avrunda för idag. Ett väldigt känsloladdat avsnitt på många sätt. Många häftiga upplevelser, men också många saker som har känts lite extra hjärtat efter dagens berättelse.
Och vill ni komma i kontakt med oss så kan ni ju antingen träffa oss i helgen nu på Solnamässan. Eller så går ni in på våra sociala medier, podden Magiska möten på Instagram. Och skriv gärna en liten kommentar om avsnittet eller om ni vill dela med er av en egen annorlunda andlig upplevelse som ni har haft. Ni kan också nå mig på min hemsida eller på Facebooks Magiska möten. Jag hoppas verkligen att vi ser så många av er som möjligt i helgen. Det hade varit så kul, eller hur?
Om vi får träffas i Stockholm.
Ja, perfekt.
Det hoppas vi. Om inte annat så hörs vi av snart igen.
Det gör vi. Hej då!
Hej då! Sedan man var liten har man fått lära sig att sanningen endast kan bevisas genom fysisk existens. Men i den här podden släpper vi logiken och låter känslorna och intuitionen leda oss rätt. Tack för att ni har lyssnat på Magiska möten.